vi kör live. Förstår ni vad det betyder? Förstår ni tyngden i att köra live? Förstår ni betydelsen för universum? Det gör ni inte. Så vi kommer presentera det för er. Vi kommer förklara vikten av att köra live. Men innan vi börjar idag så måste vi dra våra sponsorer. Och jag vet att jag har hört några av er där klaga att våra sponsorlines är för långa. Daniel, vad har du att säga till det?
Håll käft.
Oh shit. Så där fick ni höra från oss. Men jag kommer ändå försöka hålla det kort för er. Våra sponsorer idag för våran podcast Tredje rummet, det är ingen annan och ingen mindre än Orten Store från Team Harakat. Vill ni se feta kläder med feta teman, med Orten tema, förorts emancipation, då är det ortenstore.se ni vill gå in på. Och sen är vi också sponsrade av Artletics, utvecklad av trefaldig skandinavisk breakdance-mästaren Ernesto Escobar.
Det kommer.
Bra, bra, bra! Ni kommer inte se någon vara sån beast som Ernesto är. Alltså han kan göra allting som världsstjärnor gör med sin kropp. Och han kan lära dig göra samma sak. If you're willing to work for it. Okej? Okay? Så funkar det. Daniel, har vi några mer som vi ska tacka för det här?
Elianos. Elianos. Bästa producent, Tredje rummet.
Yep.
Vår egna ljudtekniker.
Hur gammal är du, Elianos?
Jag är 12 år.
10-year challenge.
Ja, ja. Den 10-year challenge måste ha slått rekord på något sätt, tror jag. Bästa 10-year challenge någonsin. Verkligen. Vår bästa ljudtekniker vi någonsin har haft. Och Jesus, det här kommer bli
tack.
Jättebra.
Yes,
tack,
men förresten, tack. Gott nytt år för alla.
Gott nytt år, god fortsättning. Vi är tillbaka.
Yes.
Ja, gott nytt år.
Med mer power, hoppas jag.
Man, ja. Vi gick in 2019, vi snubblade in på 2019 med regeringskris. Vad fan hände?
Alltså det abgå alla.
Alltså det har gått typ ett halvår nu nästan.
Ja, ingen regeringen. God damn.
Stephanie.
Ja,
Stefan är ju fortfarande, för de har inte bestämt någon än, så då får han ju ta
plus Annie, Stephanie.
Ja. Mm. Chilla med dem.
Just det, den där.
We chill with that. Men lyssna. Har inte vi har fler att tacka, tror jag också.
Yes, Mackan.
Mackan, du är grym. Glöm inte det. Tack så mycket. Så vi går vidare då. Det vi skulle prata om idag, det är lite av den här senaste trenden som vi har kommit över. Det är den här 10-year challenge, eller hur?
Oh, det är många trender. Jo, det är bland annat det.
Precis. Det var den enda trenden som jag faktiskt gillade, för jag började kolla tillbaka på mina gamla bilder. Och jag blev lite så här, damn, vilken skit ni jag var.
Ej, men jag gillade stilen du hade. Det var reggaeton edition.
Jose Tom. Ja, det var min egna stil.
Jag
försökte leka Papi Chulo när jag var
Papi Chulo, yes.
18 år gammal. Alltså, så hade jag sett mig själv där med en örfil? Jag tror det. Jag var så kaxig på den tiden. Jag trodde jag var så mycket.
Men kläderna var nice.
Ja, kläderna var nice. Det måste man ge mig. Yeah. Kläderna var nice.
Come back.
Men
please.
Du är en riktig vato. Och folk misstar mig för att vara en vato, men du.
Du är vato fortfarande.
Jag är inte vato. Jag är jättesiviliserad nu.
Nej, men på tal om trender.
Helt svensk.
10-year challenge. Nice trend faktiskt. Mm. Men det finns andra trender som de började nu i slutet av 2018 och fortsätter nu 2019. Folk har de här fula ortopediska skor allihopa, har du sett? De här gigantiska plattformar och det blir supertrendigt.
Va?
Har du inte sett?
Jag vet inte vad han pratar
om. Har du inte sett de skorna som alla killar tjejer har nu, som är jättestora, som har jättestor en solan?
Alltså jag är inte lika djupt inne i internet som du, tror jag.
Nej, gå internet, gå till, kolla på
menar
folk på
gatan.
Menar alltså.
Du typ sådana jättetjocka Adidas eller?
Bland annat. Ej, det är precis nu alla skomärken kör på samma stil för att det blir så trendigt.
På riktigt?
Alltså typ de höjer upp det med den här biten. Alltså,
men det är som gamla som Buffalos då?
Två.
Fast kanske som en mildare variant.
Shout out till Buffalos. Jag var alla 40-sar på den tiden.
Jag kommer att lägga bilder på det så ni kommer att se. Men det är lite som en comeback från den trenden.
Mm. Okay,
lite så som alltså, trenderna går i cykler.
Ja, för er som lyssnar nu så borde Daniel hinna lägga upp en eller två bilder av skorna som han menade på våran Instagram.
Ja, det kommer.
Tredje rummet.
Jag kommer hinna garantera.
Ja. Garanterat.
Vi lägger upp det avsnitt om ett år.
Nej, men det finns andra trender. På tal om 10-års challenge, Labyrintgruppen, Urtens favoriter. De var här på trädgårdsföreningen. De fyller 10 år, big up till dem.
Shout out till Labyrint. Jag hoppas ni någonsin vill delta i våra podcast. Det är bara get your ass here, så kör vi. Det hade varit passfett.
En nice groove, en riktig äkta. Första gången jag såg dem live på Sticky Fingers. De var förband till Dead Press. Och Dead Press är absolut min favorit hiphopgrupp.
Han är en legend, eller de är.
De är M1 och Stickman. Och lyssna på Dead Press. Nu när vi pratar ändå om faderskap, för mig under tonårstiden, de var någon form av faderskap i relation till att jag fick lära mig så himla mycket genom deras musik.
Men du,
det var ett sätt att kanalisera många känslor, missnöje, och det är just hiphop hade en egenskap.
Deras lyrik var verkligen legendar. Den är tidlös, den kommer leva vidare. Men innan vi går in på Dead Press och faderskap, vi får inte glömma den viktigaste trenden av 10-year challenge. Elianos bild allihopa. Säg vad ni tycker, jag ber er. Alltså du fanns nästan inte. Du var inte med i bilden nästan. Det var nästan som att du missade den där challenge. Du var diskvalificerad.
Hey, det var för mycket blöja för lite Eliano på den bilden.
Nej, jag tycker det var bra Elianos där. Han låg. Han såg ut som en don.
En don
Elianos.
Don blöja.
Don blöja.
Hey, men på tal om trender, fascismen, är det inte också en trend?
Jo, fast det går inte att hashtagga den.
Nej,
alltså vi kan inte ta bilder bara hashtag fascism. Ska vi starta en sån trend? Gör någonting fascistiskt i vardagen och sen ta en bild. Typ sparka någon. Vad elak.
Men har ni haft en bra 2018 då?
Hey, jag har haft en ganska jobbig. Jag har ju precis fått en diagnos för magsjukdom, alltså, så. För mig har det varit lite turbulent, men jag har ändå haft det bra, familjen mår bra, alla mår bra. Och vi fortsätter kämpa på.
Och den är stabiliserad också.
Den är stabiliserad, jag får medicinering. Och eventuellt så kommer jag få leva ett helt normalt liv igen. Det är bara lite smärtor som kommer här och var. Men du, det roliga som hände mig är att jag sa det till mina vänner. Och det var några vänner som jag haft länge, väldigt nära vän till mig. Jag berättade för henne om att jag hade fått den här diagnosen. Bara så här, som en vän till en vän. Fan, jag har fått den här diagnosen, jag har blivit sjuk. Hon kommer med hela släkten typ. Och de behandlar mig som att jag var döende. De kom med mat och de bara...
Med blommor.
Nej, men så mycket kärlek. Hon brukar aldrig visa mig kärlek. Hon,
alltså, vem är kompisen?
Det är Savan. Alltså, hon behandlar mig, du vet. Som en lillebror som... Nej, hon slår mig.
Men, tuff kärlek.
Men jag berättade att jag var sjuk. Jag har aldrig sett henne så snäll. Alltså, det kändes som att jag var döende. Det var asroligt faktiskt.
Nice ändå att ta reda på man har riktiga kompisar.
Ja,
också.
Det är en riktig vän. Riktig vän.
Det är just det som ibland är bra med livskriser. Man ser vilka som finns där och vilka som inte är.
Men Daniel, tror inte jag glömmer aldrig att du kommer besöka mig på sjukhuset när jag åkte in också.
Ja, det klarar jag både.
Det var också under tiden med min magsjukdom. Då kom du där, du kom med graffiti, bilder, grejer som inte jag ens gillar.
Men det är klart man ska vidga kompisarnas intresse.
Absolut, det var jättefina bilder i den.
Massa texter också.
Så där har vi 10-year challenge. Men ja, 2018.
Hur var din 2018, Elianos?
Oh, den började ganska bra, du vet. Januari, du vet, så mer chill, man börjar skolan. Sen februari, jag fyllde år, pappa fyller år.
Sen har du lärt dig någonting?
Men hur firade ni?
Ja, bra fråga.
Ja, vi firade någon tårta eller något.
Ja.
Vad förväntar du dig, José?
Jag vet inte.
På krugan?
Nej, jag tänkte mer stil med... Jag tänkte mer en poetisk lapp eller att du gjorde någon show och bara... Pappa, du betyder det här för mig.
Lite koreografi.
Jag tänker på dig. Änglar flyger. För du har uppfostrat mig. Du har gjort mig till en bra man. Jag är ljudtekniker idag, pappa.
Inte din pappa. Nej, men har du en bra relation med din pappa, Elianos?
Ja, det har jag. Han jobbar väl långt bort ändå. Han jobbar i Lindome och väldigt ofta på ungdomsanstalt.
Aha, okej. Okay. Det är långa pass.
Ja, alltså det är... Han jobbar ofta jour, alltså det är natt. Men ja, det är ingen fara.
Det var samma sak.
Jag ser honom varje dag typ.
Det är så med hustle, du vet. Jag var liten, jag såg aldrig min farsa. Han jobbade ju från 2 på eftermiddagen till 2 på natten. Det betyder att jag var på skolan under dagen och han var på jobbet när jag kom hem. Så det kunde gå 5-6 år innan vi fick en normal sån här närvaro hemma, för då han bytte till Volvo.
Sen när det kom till april, så början utav april, det var fett nice. Sen när det kom till den 20, så pajades hela mitt 2018.
Vad hände?
Är det så?
Har ni inte hört om det eller?
Nej, du blev ljudtekniker hos oss eller vadå?
Nej, träffade José.
Du träffade mig.
Nej. Nej, det var inte då. Nej,
vad hände Lena? Jag är ändå intresserad av att veta vad som pågår i en 12-årings liv.
Ja. Ja, samma det här året. Avicii dog ju.
Aha, både en stor...
Och han var ju min förebild för musik. Så hela jag rasade. Alltså jag kommer ihåg att jag hade haft utvecklingssamtal den dagen. Fick jättebra respons och så. Vilket jag de flesta åren inte har fått.
Alltså?
Alltså vissa år har jag fått lite så.
Ja, men det är bara att rycka upp det.
Sen så jag fick jättebra respons. Vi skulle ha disco i skolan. Så min kompis bara, kom till diskot. Jag bara, nej jag orkar inte, du vet. Och sen så hänger jag med han hem och så. Ja, det är nice och så. Sen så är vi på diskot. Vi hänger lite, sen så dansar vi. Och sen så går vi ut till min skolas bakgård typ. Och typ ett inhägnat område runt hela skolans byggnader. Och så går vi ut där. Vi sätter oss på en parkbänk. Och sen så börjar de prata om att Avicii har dött från... Jag gick in på Aftonbladet helt från ingenstans. Sen så hör jag Avicii musik spelas. Sen så pausas den. Sen så jag bara, nej, alltså det får inte vara sant. Så jag kollade. Sen, oh shit, han har på riktigt dött. Och så gick jag till min kompis. Han var inte inne. Min väska är hemma hos honom. Så jag, alltså jag måste gå hem verkligen. Jag kommer rasa ihop helt. Kan vi ta det ute vad anledningen är? För jag vill inte börja storböla inne där.
Så du tog det ganska hårt?
Var?
Du tog det ganska hårt?
Ja. Så ja, det var den historien.
Det var din 2018.
Ja.
Ja, men det var många som gick bort 2018. Många så här, kända profiler. Ja. Också Prodigy från Mobb Deep. Ja. En kronisk sjukdom.
Ja, vi hade XXS.
Vem?
Tentacion. Ja, Tentacion gick också bort.
Ja, just det.
Det är massa sådana saker. Det går bort, tyvärr. Och rest in peace, people.
Ja.
Men det är intressant, Elianos, för att jag kommer behöva hantera detta med mina barn.
Vilka?
Avicii? Idoler. Ja, men förebilder. Ja. För att förebilder bygger upp våra identiteter och sen när de går bort, vi lider med dem. Det är ju en del av oss som försvinner.
Kände du sån?
Jag har känt sån. Fan, Tupac dog.
Jag har aldrig identifierat mig så mycket med medieprofiler faktiskt.
Inte medieprofiler, det kan vara kulturprofiler. Egentligen behöver det vara en profil överhuvudtaget. Ja. Ni kan inte sticka under stolen när Chavez dog eller när någon viktig person i ens liv dog som man vet ändå drev en förändring som man känner i hjärtat att det här var för vårt folk eller för mig eller det är någonting viktigt. Att man ändå blev ledsen på något slag. Till exempel, nu ska vi ta det lite närmare till Sverige. Om Palme dog, vi var inte med. Han var en politisk profil.
Klart.
Okej, men när han dog blev folk ledsna.
Anna Lind också.
När Anna Lind så sörde hela landet. Så det är ingen tvekan om att profiler överhuvudtaget som tilltalar människor på ett fundamentalt sätt, liksom innerst inne i hjärtat. Man blir ledsen när de går bort.
Det är intressant. Men jag tänker också, det du pratade, att du kommer behöva hantera det med dina barn. De kommer hantera det själva. Men och det är det som är intressant. Jag tror det kan vara ett sätt för oss som människor generellt. Att utveckla så här coping-strategier, lära oss att bearbeta döden. För att på något sätt vi måste träna upp de emotionella muskler. För att innerst inne vi vet att vi kommer att möta samma öde och också våra närmaste, käraste, våra föräldrar eller andra i vår närhet. Det kommer inträffa förr eller senare.
Men det är intressant.
Det kommer att vara tufft.
Det är intressant för känslor är ju som muskler också. Det är intressant att du sa det.
Yes. Men jag tänker också att det här liksom, det klarar man att identifiera sig med dessa profiler, men det finns också en distans, du vet. Och det blir någon mellanting. Det är klart det är mildare än att förlora en vän som man känner personligen eller en släkt.
Absolut. Men jag tänker så tillbaka i alla fall. Att, för nu ser jag min son växa upp och han börjar ju få intressen. Alltså. Och med intressen börjar han också få upp ögonen för inte idoler, de är inte där än. Men någonstans där börjar man ju skapa relationer också utanför familjen. Och jag tänker på min roll som farsa, hur man då ställer upp som bäst för ens barn på det sättet. För mig har det varit en väldigt stor del av livet sedan jag fick barn. Att jag inte har släppt den tanken av att ständigt kunna förbättra min roll som förälder.
Pappa.
Ja. I relation till detta då, hur hanterar man en sons förlust? Alltså när de förlorar någonting nära sig, ska man bara stå där skita i dem? Ska man vara där som en, som, en, som en klippa som kan luta sig mot när de behöver? Ska man ta dem i nacken och säga du får inte sörja för någon annan? Eller vad ska man göra?
Jag tror man ska finnas där som tröst, men också lita på deras förmåga att kunna bearbeta det själva. Mm. Jag tror liksom det är någonting som vi alla besitter i kinnet.
Och det är också en annan förmåga som man måste ha som förälder, att lita på ett barns egna förmåga. Det är ju inte alla som kan det. Och nu är vi långt ute i träsket för pappanördar. Alltså, shout out till er barn som växer upp utan pappa. Ni är grymma ändå. Liksom. Det här är bara grejer som vissa män tänker på ibland när de är överkänsliga. Jag är definitivt överkänslig för sånt här. Och det har att göra med hur jag har hanterat min barndom också.
Mm.
Jag tror det.
Jag tänker så här, ni alla där ute som lyssnar på oss. Det här är daddy special issue. Så ni tycker det är tråkigt så...
Stäng av, mannen.
Bye bye.
Nej, men vi behandlar olika frågor här egentligen.
Nej, men det här är en riktig fråga. Jag tänker det är en perspektiv som man pratar alldeles för sällan. Nej. Och unga pappor, de finns där och jag de är viktiga.
Det här är en diskussion vi måste ta med unga pappor där ute i orten. För lyssna nu, vi är alla män, vi är alla människor och vi har alla barn. Vi som lyssnar på det här och är unga föräldrar i orten. Låt oss prata lite om hur det är att vara pappa. Alltså upplevelsen av att vara pappa. För det finns inte minsta tvekan att ens liv förändras. För det första, du behöver ta ansvar. Och jag undrar ibland hur mycket vi har lärt oss om ansvar. För jag vet att när jag var liten så lärde mig ingen om att ta ansvar för andra människor. Och det var mest för den individualistiska bilden som såldes in av vårt samhälle. Tänk bara på dig själv. Tänk bara på att tjäna dina pengar. Tänk på att göra karriär. Tänk inte på någon annan. Spotta på tiggare. De har liksom... I varenda steg i min livsprocess har samhället försökt tala om för mig att aldrig känna empati för någon annan än för mig själv och kanske min familj.
Mm.
Min familj å andra sidan har varit väldigt noga med att jag måste känna kollektiv solidaritet. Och det är nog det som har liksom vunnit kampen mellan min familj och mitt samhälle. Det är att jag måste bry mig om mina medmänniskor. Och då på något sätt lärt mig hantera relationer. Alltså, för relationer är inte lätt. Eller hur? Relationer är problematiska.
Det är kanske bland det svåraste som finns. För det är något som är aldrig färdigt, alltså man måste jobba med hela varje dag, måste du ta beslutet om du vill jobba på en relation eller strunta i det.
Precis.
Så det blir aldrig färdigt.
Ja, jag tror att vi är många som har levt utan den lärdomen.
Men det är jobbigt i relation till, vi oftast tänker på saker som man kan bygga och som kan bli färdiga på ett eller ett annat sätt. Liksom, du köper ett hus, du målar, du klipper liksom, whatever, liksom, du bygger någonting så det blir färdigt. Liksom, du pluggar till en tentan, du ger tentan, så får du bra betyg, du får din examen så är det färdigt. Men relationer fungerar inte på det sättet.
Nej.
De är aldrig färdiga.
Dynamiska, de är aldrig färdiga. Och föräldraskap, du är aldrig färdig med det heller. Det där är någonting du har med dig tills du dör. Och det måste man ställa in sig på. Att när du har ett barn... Så de där relationerna har man tills man dör. Alltså det går inte bort. Och man måste ställa in sig på det att när du har ett barn, it's on for life.
Men nu blir det inte liksom läxa upp någon om man bor pappa och så vidare.
Nej,
vi är inga förebilder på det sättet. Men när jag växte upp, det var alldeles för många av mina kompisar som inte hade pappor.
Nej, jag också. Jag har många kompisar som inte hade farsor. Eller som hade farsor som var abusive. Eller farsor som försvann bara.
Och nu när jag flyttade till Sverige för kanske 12 år sedan, 13 år sedan i miljonprogrammet också, ännu värre verklighet, ska jag vara ärligt. Träffade flera kompisar utan pappor. Så det är ganska vanligt. Och det är, jag tror vi måste prata oftare om unga pappor. För att de måste också få känna stöd, att de inte är ensamma. Och någonstans jag känner att man måste gå in med tidiga insatser. Att man borde satsa mycket mer på den målgruppen. För att det känns att det är en stund där de kan välja liksom, att stanna där, ta ansvar och bli tillräckligt bra pappor. Eller lägga av.
Jag tror också
projektet där.
Ja. Jag tror det kan ju också ha att göra med den här livskrisen som slår en. För det blir ju onekligen en kris. Kris handlar ju om att ens värld vänds upp och ner. Det är kris. Det behöver inte vara en negativ kris. Men en kris är en kris är en kris. Eller hur? Och jag tror att det kan ge panik om man inte vet hur man ska cope med det, eller hur man ska hantera eller tolka den här livsomvändande situationen. Och man vill gå tillbaka till sitt gamla liv. Och i många fall det kan handla om att fortsätta festa, fortsätta dejta, fortsätta med många saker som är destruktiva. Och inte se det här fina livet framför sig som en investering for life. Någonting du kan lägga ditt liv på och lämna avtryck på. Här är min sak. Jag säger inte på inget sätt att jag är en bra pappa. Det tror jag inte på alls. Jag tror inte det finns såna. Jag tror bara det finns de som bara kan bli medvetna och fortsätta medvetet arbeta för att förbättras.
Jag tror det finns tillräckligt bra pappor.
Tillräckligt bra, okej, vi kan prata. Men det är onödigt att prata om det egentligen.
Det handlar om en intention också. Nej, varför inte?
Intentioner är bra. Intentioner kan vi prata om. Men att börja stämpla folk, vem som är bra, vem som är dålig.
Nej, men det finns ändå fundamentala saker. Det finns pappor som är tillräckligt bra och andra.
Det finns de som är väldigt finns elaka.
Liksom. Antingen det finns det eller inte. Och att finnas det är inte enda fysiskt, men också emotionellt.
Men sen, jag tänkte på det här bara. Att mitt sätt att hantera mitt faderskap har varit min tro, min nästintill religiösa tro på att jag kommer leva vidare via mina barn när jag dör. Det betyder att allting jag lämnar efter mig i form av ord, behandling, praktiska saker, teoretiska saker, filosofiska saker som jag lämnar över till mina barn, det kommer de ju bära med sig. Det kommer påverka dem. Och när jag är död så kommer de minnas mig. Och sättet de minns mig, alltså känner de kärlek, känner de ilska, känner de hat, känner de sorg, det kommer guida dem i livet. Så när jag gör dem stolta och de kan, om jag skulle dö någon dag och de är stolta över mig, då vet jag att de kommer klara sig bra. Och det är viktigt för mig då att alltid kämpa mot det målet och vara då en så positiv förebild jag bara kan. Och jag tror att såna här saker kan ju hjälpa. Det är en copingmekanism egentligen. Eller inte det? Är det inte en strategi för mig för att kunna hantera mitt faderskap?
Den copingrelation till det är väldigt abstrakt. Det finns inte på riktigt mer än det där inne.
I huvudet. Han pekar på sitt huvud. Han tror han blir filmad i SVT.
Nej, men det är klart. Det finns olika coping. För mig är det bara ansvarskänsla. Du vet, jag har haft turen att jag fick en bra pappa, otroligt bra pappa som jag är evigt tacksam för. Och på något sätt den känslan, du vet, den känslan är,
men din farsa, alltså ni,
vill jag förmedla till min dotter. Hon kan känna som jag, hon precis känna samma sak som jag känner om min pappa.
Men kan du berätta lite, kan du utveckla lite hur du känner för din farsa?
Nej, men alltså min, det är svårt, jag vill inte prata så jävla mycket om faderskap heller på det sättet. Men min pappa, men jag vet han gjorde sitt bästa, han fanns alltid där på ett eller ett annat sätt, goda som svåra tider. Och jag har väldigt många goda minnen med honom, men också jag har sett honom kämpa och kriga och göra de sakerna som är nästan omöjliga för andra. Att flytta till ett annat land, att lämna allt, sin säkerhet, att lämna ett hem och att jobba från morgon till natt. När vi lämnade Argentina, 2001, som var en av de största, djupaste ekonomiska kriser som Argentina har gått igenom.
De gick i konkurs.
Och nu Argentina genomgår en liknande process för att de har samma politisk modell som de hade då. Får lära sig sällan, verkar så. Men i alla fall, det var väldigt många, så till och med medelklassen, som från en dag till en annan blev fattiga helt enkelt. Det var en enorm ovisshet. Det fanns inga garantier. Vi förlorade extremt mycket. Vi gick nästan i konkurs. Vi hade en bageri faktiskt.
Ja, ni hade bageri. Det var därför det påverkade er.
Yes, det påverkade, för att det är klart, liksom, när hela medelklassen började leva i någon form av prekariat och de som var fattiga började leva i misär. Det finns ingen som, det finns ingen konsumtionskraft, och allt form av mikroföretagande oftast går i konkurs vid kriser. Och jag kommer ihåg liksom alla livsmedelbutiker, bagerier, frisörsalonger, alla stängdes. Folk började leva verkligen i misär.
Men vad gjorde din farsa då?
Alltså han var väldigt trött på att kämpa, du vet. Han flyttade under diktaturen i Argentina. Han var i fängelse också, många andra. Han lyckades komma ut sen han var efterlyst. Han flydde landet och levde i exilien i 10 år. Så han kände, ej, supertrött på att kämpa liksom. Jag har redan gjort det tidigare på 70-talet. Vi kom tillbaka till Argentina. Vi försökte bygga någonting som nu raseras igen. Jag vill inte genomgå samma struggle igen. Så vi flyttade till Bolivia. Vi hade en familj där. Det var en väldigt, den resan var episk. Får berätta en annan på. Och sen senare vi började om. Han faktiskt åkte till Spanien ensam. Han jobbade i Spanien ett halvår och skickade pengar till oss. och testade för att se om det var en plats att ta sin familj. Jag tänkte när ni pratade, min pappa jobbar i Lindome och så vidare. Ja, fan vad vi har tur. För att det är verkligheten för många föräldrar, mammor som pappor som inte ens har lyxen att bo med sina barn. Som väljer att inte ha en relation med sina barn för att kunna försörja dem. Du vet. Många mexikaner, många från El Salvador, många från Centralamerika som bor i USA.
De måste bo i USA för att kunna försörja sina barn från långt håll. Så de ser alla sina barn. Så det blir bara en ekonomisk relation och den sociala relationen blir utebliven. För att man måste välja. Antingen är man där och svälter ihjäl med sitt barn, eller så lämnar man sina barn på gatan. Man åker till USA för att det är där pengarna finns och sen skickar pengarna till barnen. Alltså det blir en väldigt hård situation för alla inblandade.
Yes. Det finns faktiskt en svensk film som skildrar den situationen väldigt bra, som heter Mammut, eller Mammut, av Lukas Modinson, en regissör, också poet faktiskt, som jag respekterar otroligt mycket. Han gjorde bland annat Lilja Forever.
Ja, den filmen, jag kunde inte se den så bra, alltså jäklar.
En klassiker inom svensk film. Okej, den filmen, Mammut, det handlar om den situationen som vi pratade om. Gael García, en mexikansk kodis, han sjunger karaktären då i filmen. Rekommenderar den. I alla fall, men du vet, man har såna minnen. Det är som man reflekterar kanske längre fram när man blir vuxen och man har sett sina föräldrar kämpat. Och farsan fanns alltid där. Oavsett hur trött han var så han kunde hjälpa med matematik. Jag lärde mig att spela gitarr i bageriet liksom, med hans arbetskamrat då, Miguel, som är som en bror för mig.
Men det där är kärlek. Har du påverkat hur du ser på ditt faderskap?
Yes, jag kan säga att jag var inte redo att bli pappa då. Det var inte alls i mina planer. Det var det bästa som kunde hända. Det var det bästa som har hänt mig. Men det var inte i ekvationen på den tiden. Så jag tror det som händer till många unga pappor när de blir föräldrar är just det att man vill tillbaka till sin gamla liv. Det behöver inte vara destruktivt att fortsätta liksom festa och så vidare. Men jag tror verkligen det går att vara en bra pappa och ha kvalitet i sitt liv. Men man måste ändå inse att det inte är detsamma. Nej. Sakerna kommer att förändras.
Men bror,
kommer att förändras.
Det var samma för mig. Jag hade inte heller kunnat bli pappa.
Det var kaos, va?
Nej. Vi skulle åka till Latinamerika.
Just det.
Vi skulle volontärarbeta ett helt år. Vi skulle leva livet. Vi skulle bygga hus. Vi skulle lära ut engelska. Plantera kaffe och ekologiska hållbara samhällen. Och vi skulle snacka revolution i kontinenten. Against liksom Western white man. Men...
Och women, man.
Jag förstår. Jag förstår.
Get it.
Alla som lyssnar förstår. Män och kvinnor kan förtrycka. Okay? Men lyssna. Kommer vi en dag och sätter sig ner bredvid mig medan jag planerar resan och vi hade biljetterna. Biljetterna kostade skitmycket pengar. Hon bara, vi måste prata. Och jag bara, vad vill du prata om? Hon bara, det handlar om resan. Jag bara, ska vi ta bort Colombia och Mexiko? Jag tänker, jag vill inte heller bli kidnappad och få mina organ sålda. Hon bara, nej, det är inte det. Så jag bara, okej, vill du ta bort Venezuela också? Hon bara, nej. Så jag bara, bra, för jag gillar Venezuela. Jag tänker, ska vi åka med sols? Eller mot sols. Hon bara, José, nej, det är inte det. Bara, vad är det då? Vill du inte göra resan? Har du fått kalla fötter? Och så hon bara avbryter mig. José, jag är gravid. Min första reaktion är att jag är så impulsiv. Jag bara, nej, inte nu! Inte nu! Efter resan. Men vi ska ha barn! Och då kom min andra reaktion där. Fan, vad underbart ändå. Alltså, det smälte in. Men självklart, jag är inte redo för det. Det var jag inte. För man vet aldrig hur man ska vara pappa. Jag vet att den kvällen så gick jag in på familjeliv.se och började liksom leta mig fram bara, hur är man en pappa? Men i slutändan,
det jag skulle göra.
I slutändan så lärde jag mig faktiskt några saker. Det ena är att man kan reflektera bakåt på sin barndom och i sin relation med sin pappa och försöka på något sätt med sin moraliska kompass uttömma liksom vad fick dig att känna värme i hjärtat när du minns tillbaka din barndom och vad vill du ta med dig vidare, för sen har vi kulturell överföring, social överföring, vad vill du lära dina barn för historier, vad vill du lära dina barn om kärlek, om saker, och då är det väldigt bra att reflektera över sitt liv. Har man haft en väldigt kass barndom så självklart den här strategin kanske inte är det bästa, men det är en strategi, och det är därför jag reagerar på Daniels historia om sin pappa, för jag känner kärleken i historien. Hans pappa kämpade dag och natt för att hjälpa dem, och det i sig ger bra referensramar och referenspunkter när man ska liksom, när man ska bestämma sig
utveckla sitt farskap. Men det förutsätter man har en farsa, men det är just det som är problemet. Det finns många. Det finns inte många pappor.
Men nu är vi här i tredje rummet. Och ni som lyssnar på oss, vi kommer stödja er. Och vi älskar er. Och tveka inte en sekund på er kapacitet att vara en underbar pappa.
Faktiskt, kom med frågor. För mig, någonting som var en livsboja var kompisar som hade föräldrar. Jag hade
daddy group
privilege. I min närhet, många latinamerikaner i Hammarkullen som var redan pappor. Och det var ett sätt också att mäta sig med andra. Liksom. Kan jag vara tillräckligt bra pappa som dem? Men det samhället måste hjälpa till. Jag kommer ihåg när Esperanza var en liten baby, så mammagruppen, föräldragruppen, de var inte designade för pappor. De var på arbetstid, det var endast mammor och det fanns inte det perspektivet. Och det känns, det är just då man måste fånga de här unga föräldrar och få dem, stärka dem och få dem att stanna i sin roll.
Men att inte tveka att prata med vänner om föräldraskap. Var inte för stolta. Alltså prata om det, jag spiller ut era hjärtan. Tvek som styrkor, som lyckor och som sorger. Alltså allting är viktigt att behandla. Om det är någonting jag lärde mig av den här daddygruppen som vi har, för er där ute som inte vet, så har vi en daddygrupp. Och för er som vill vara med i den, det är bara att söka sig in i den. Och där fick jag lära mig jättemycket om faderskap, verkligen. Och det var för att man peppar ju varandra till att bli bättre som förälder. Men man lär sig av varandra. Och i de här braserna när vi kampar i skogen, när barnen har haft så kul att äta korv och ska lägga sig i sina respektive tält och kolla på iPads ihop och sen gå och bada. Vi farsor kan samlas i brasan och börja reflektera över vad det innebär att vara pappa. Och jag kan inte minnas någonting mer magiskt än såna stunder när man kan komma tillsammans och liksom ta hjälp av varandra i såna stunder om faderskap.
Alltså för mig det handlar mest om att normalisera rollen. Ja, kunna prata med andra, men det här är också fucked up, jag har inte sovit i natt och det finns, jag har inte legat med min fru senaste månaden, whatever liksom. Det finns mycket annat som inte var romantik kring föräldraskap som en del av verkligheten.
Om samtalen är bara med oss.
Och du vet, du har någon du kan relatera med, du, som kan normalisera det, det är klart det kommer att hjälpa.
Absolut.
Men man lär sig under gången. Det går inte att läsa när man blir en bra förälder. Jag lär mig. Jag kan säga att det också känner mig som en kass pappa många gånger. Det känns inte som att man är tillräckligt. Vet du vad? Att kunna prata med andra, det är också viktigt.
En sak som jag också har reflekterat över egentligen om faderskap, det är att man ska inte underskatta en mammas roll heller. Jag lärde mig mycket om mitt faderskap genom min mamma. Och inte för att hon tog sig an rollen som en pappa. För min pappa var min pappa. Och han var min pappa. Och jag älskar honom så mycket. Jag lärde mig så mycket av honom. Men min mamma, vi levde i en familj till exempel som var väldigt matriarkal. Alltså min mamma kontrollerade ekonomin, kultur och sociala relationer. Hon bestämde mig jag fick umgås med. Alltså när jag hängde på gatan när jag var 12 år. Jag hängde då utanför min skola med de andra grabbarna. Min mamma kom ut och drog mig i örat hem. Alltså hon backade inte för någon. Mina vänner var rädda för henne. Alltså hon var krigare.
Tro på det.
Ja, exakt. Tro på det. Och så på något sätt så har också mycket av det hon har gjort för mig översatts till mitt sätt att se på faderskap. Framförallt har det att göra med att jag fick också axla rollen av att ta mycket real talk med mina barn. Jag vet att men jag har känt av mig det själv. Att ibland vill man inte ta sådana samtal för man tror att det är mammans roll. Men det är det inte. Men det är också för att jag har lärt mig av min mamma och min pappa att ta sådana samtal. Men också för jag ser hur min mamma också axlat andra grövre roller och min pappa har varit en mjuka också i familjen.
Men det är klart, men jag tror liksom den förmågan finns inom oss alla. Ja. För att det finns många som inte ens har en pappa och mamma och som är fantastiska föräldrar.
Absolut.
Ibland det handlar just om att kunna vara reflekterande och kanske haft andra goda relationer.
Ja, men nu har vi listat dem. Mamma, pappa, vänner, sig själv, reflektera, vara öppen. Så det handlar inte bara om att man måste ha en förälder. Men vi listar strategier och vilka olika vägar man kan ta. På vägen till att vara där för sina barn, älska dem, ta hand om dem, se dem växa och blomma till de underbara vuxna som vi bara vill att de ska bli liksom. För det är lite det man drömmer om.
Och det finns en andra chans, vill jag också säga. Och det är också viktigt. Livet är kort på något sätt, men ändå tillräckligt långt för att få en andra chans. Vill jag tro på i alla fall. Så för alla andra som där ute som inte av olika skäl, runt olika omständigheterna, inte tog sin roll. Det finns en andra chans.
Det finns alltid en andra chans. Och du vet,
det har jag sett verkligen väldigt nära. Till exempel mammas bror i Mexiko, han, när han skilde sig med sin fru, hon flyttade tillbaka till Bolivia, så hans tre barn växte inte upp med honom. Och det där inte hade någon god relation. Och det är någonting som han reparerade mycket senare under livet. När barnen tog studenten och de flyttade till Mexiko. Och det är alla framgångsrika individer där. Och pluggade på universitetet med hans stöd.
Men,
du vet.
Där hör ni.
Det är så 18 år senare. Han tror liksom hans liv är så mycket bättre. Och just att känna att han reparerat en relation. Han fått tillbaka kärleken och respekten från hans barn. Och det var så djupt rörande, alltså.
Ja, det är fint, verkligen.
Man tror på andra chanser. Och hans barn också gav honom en andra chans.
Men det är exakt så. Tvekar inte på att ta kontakt igen om man har tappat kontakter. Och liksom, rätt så det är, så blir det bara miljonär och ni får en Tesla.
I
bästa fall.
Ja, men på tal om andra chanser, jag måste ändå säga förlåt till min dotters mamma. Jag känner inte att jag var tillräckligt stödjande under graviditetstiden. På grund av, du vet, när jag blev pappa så planerade jag att flytta liksom, till Spanien. Jag hade aldrig velat bo i Sverige, om jag ska vara helt ärligt. Så på något sätt hade jag planerat 10 års strategi, du vet, på vägen till att plugga master i Bilbao. Förmodligen skulle jag ansöka och det skulle vara med mitt.
Men det var inte hon med i bilden.
Det skulle vara liksom key för att ta mig från Sverige på något sätt. Det fanns massa fantasier som jag kanske inte hade förankrat med henne, som inte var, det inte sättet att vara en bra partner alls. Och det var ganska omogen relation på det sättet. Det var för mig var den första så seriösa kärleksrelation. Så det var verkligen panik när jag fick veta att jag skulle vara pappa. Och det var så här fram och tillbaka och du vet, och jag var inte riktigt stödjande. Jag blev pappa först typ en månad innan min dotter föddes, och sen där i förlossningen då, när jag fick se henne, det trillade ner på sin plats förståelse. Det här är verkligt, det här är ditt liv nu.
Men vad tror du analysen kan vara kring att man som man inte fattar faderskap på det sättet som en kvinna gör så sent? För att jag tror det kan, min analys bara för att avslöja det då, så innan vi går in på hypoteser, det är att jag tror att män generellt har problem med det här på grund av patriarkala tankemönster. Jag kan ju erkänna också att jag var inte heller en så bra partner i början av relationen. Det har att göra med maskulina uppfattningar om att barnet behöver mamman mer än farsan. Och det gjorde att man var mer off the hook hela tiden. Jag behövde inte vara där så mycket för att barnet behöver sin mamma. Och jag intalar mig någonstans på detta, för att man ska inte sticka under stol om att barn behöver mat, barn behöver närhet. Mycket av det kommer från mamman. Men det tar inte bort pappans ansvar att ge närhet och kärlek också, och att vara där och stödja också mamman och allt vad det innebär. Men allt det där glömde jag av i min hets mot att nej, men barn behövde bara dig. Så jag kan gå ut och träna, jag kan gå ut och göra det ena och det andra projektet med det ena och det andra människorna. Du får stanna hemma. Och någonstans där så fattar inte jag hur det kunde påverka negativt min partner.
Jag tror det är en komplicerad ekvation. Det är många faktorer. Men absolut stereotypa könsroller framförallt.
Ja.
Fan vad de... Du vet, ibland oftast när man tänker på maskulinitet och patriarkat och könsroller, så tänker man i relation till kvinna med fuck vad de fångar oss, vad de förgör våra liv också.
Men tror du att det har med privilegier att göra? För det blir så... Lägligt.
Yes.
Det blir lägligt. Det är ju bekvämt för mig att tala in eller intala mig själv.
Så jag tror det är väldigt personligt. Jag tror för mig det handlade om mognad, acceptans också.
Men det behöver inte motsäga varandra.
Det behöver inte motsäga varandra alls. Och sen jag tror det har att göra med att acceptans också, att vi inte lär oss att hantera kriser, att vi lär oss inte acceptera förändringar. Vi tror oftast att
hantera relationer.
Att hantera relationen ännu mindre. I mitt fall, jag hade aldrig lärt mig att till exempel uttrycka känslor. Jag kan uttrycka känslor, men kan inte uttrycka sorg oftast. Det är väldigt svårt. Jag hade väldigt svårt att gråta eller väldigt svårt att bearbeta. För att också när vi växte ut, det var ändå så här ganska tuff miljö. Stadsdelen där jag växte ut, betydligt tuffare. Det miljonprogrammet jag fick lära känna här i Sverige. Och det var en svaghet att visa uttrycka någonting är svårt eller någonting, mm. Att man saknar någon, att man är ledsen. Det utrymmet fick jag inte på samma sätt som min fars alltid. Han är en jättebra pappa, men han också väldigt mycket var, men andra hade värre liksom. Nej, men känner inte så. Så jag lärde mig aldrig att bearbeta heller. Och kan du inte bearbeta så...
Det blir svårt.
Det blir också svårt med acceptans. Ja. För att man inte, jag tror liksom man inte är riktigt närvarande. För att du måste, om du inte kan uttrycka dina känslor och leva i dem, så måste du fly på något sätt.
Eller på något sätt hitta strategi att, ja, att hålla dem at bay, liksom, att hålla dem där.
Yes, och det gör man inte riktigt närvarande för att, nej, du kanske är upptagen med att hålla någon form av fasad eller liksom du bara lägger locket. Men sen åt andra sidan, jag visste att jag var en kass pojk.
Men saker och förändras, ser du andra chanser vi snackar om?
Ja, det sa jag. Jag var en dålig pojkvän, så jag kände jag vill inte sabba det i min roll som pappa. Jag har varit en dålig pojkvän, så det jag vill vara en bra pappa. Mm. Och kunna vara i alla fall.
Och det är du en av de bästa jag vet. Jag har aldrig sett en dotter älska sin farsa så mycket som SP gör. Det är helt sjukt. Men fan, Elianos, hur är du som farsa?
eller hur vill...
Hur var det 10 år sedan när du blev farsa?
Att de börjar tidigt nu.
Ja, 2-åringar man. De står
dejtar,
dansar reggaeton på dansgolven när de är 2 år gamla. Sen får de barn när de är 4. Shit.
Ja, shit, det går fort. Nej, men morgondagens pappa då. Nej, men vad är det som vad är en bra pappa för dig? Eller vad är det som du saknar? Eller det som du...
Vad behöver du hos en farsa som skulle hjälpa dig ta dig från punkt A till punkt B i livet?
Och ha ett bra minne, ja.
Ett bra minne av din farsa.
Alltså... Typ min farsa, han bryr sig om mig väldigt mycket. Han älskar mig. No shit.
Liksom rule number one.
Yep.
Men hur visar en pappa att man till ett barn att han bryr sig? Hur visar han till det han bryr sig då?
Det är det, alltså alltid när vi träffas, han bara, ja, vi kramar varandra och det är som man ska göra och så.
Det är exakt så jag tänker också. Jag kramar alltid mina barn.
Men det är något viktigt, den här fysiska
kontakten är.
Det är många som inte lär sig. Jag har träffat folk som aldrig fått en kram från sin mamma.
Skaka hand med sina barn. Shit, vad fuck gör ni?
Men, och det är någon...
Fucking krama ditt barn.
Det är kanske något kulturellt. Men det är något som jag först har
eller
sett
i Sverige. Eller så uppfattar jag maskuliniteten. Jag vet inte.
Jag hade aldrig sett det i ett annat land.
I Chile är det sant. Jag kramas man jättemycket.
I Kanada, Bolivia, Argentina. Jag hade aldrig upplevt den.
Men ej, det är ett fenomen vi måste prata om någon dag.
Yes.
Det här med fysisk närhet i Sverige. God damn!
Men bra, Elianos. Fysisk närhet.
Och kärlek, liksom. Att bli älskad.
Alltså, det är det. Nu kommer jag låta som världens största golddigger.
Pengar. Säg det bara. Var inte rädd att säga det.
Det är iPhone.
Ja, iPhone. Ej. Han dör här, jag svär.
Senast i iPhone.
Jag ska inte ljuga att jag kände samma sak när man liten. Man fick saker, det var fan roligt.
Det var roligt. Fast det är det, alltså förut bad jag alltid om bara. Men nu vet jag att pappa, han bor i ett rum bara liksom. Så då så jag bara, jag håller mig tillbaka. Och jag frågar inte om de här bara. Så jag håller mig tillbaka. Och så lever jag på de bara som jag har. Och så sparar jag dem.
Perfekt. Så du lärde ekonomisera också. Och sen när du blir en successful ljudtekniker för liksom nästa Avicii, då kommer du kunna köpa din farsa ett större rum och en Tesla.
Ja.
Precis som, som man ska göra.
Men det här är vad jag gillar med podden. Det är liksom real talk. Det är real life, real talk.
Real talk, man.
Men det är ändå intressant. Alltså, en 12-åring kan känna också en hänsyn, empati.
Ja. Och den hänsynen är viktig också.
Jag tänker också som förälder, om han lär sina barn att känna empati, om han lyckas, han har kommit långt. Det är det enda sättet.
Det beror på hur också.
Att göra planeten bättre.
Min farsa ville att jag skulle ha överseende med att han hade den nyaste modellen telefonen, jag fick hans rester. Och jag blev alltid så irriterad när han lite var. Varför får du den fetaste telefonen? Han bara, för att jag jobbar 12 timmar om dagen, min son. Jag är trött. Jag bara, fan. Jobbar du? Jag bara, nej. Men du älskar väl mig? Han bara, inte så mycket. Nej, min pappa var jätterolig. Men vi har hållit på ett tag. Och apropå faderskap och vilka referenser man har, jag skulle nog vilja också dela med mig av en historia som formar mig i, för det här är väldigt, det här är en väldigt djup historia jag har. Och den är väldigt djupt inom mig. Och den har format väldigt mycket av mitt väsen. Det är någonting jag har typ drömt om det här varje natt sen det hände mig. Det är väldigt sällan jag inte kan minnas det här. Och den har ätsat sig fast. Och till alla er lyssnare där,
Elianos, du lägger sen fjolmusik på det.
Ja, fjol och så. Gråtande änglar och sånt. Folk som tillber mig som Kim Jong-un. Men jag tänker så här bara, för att det här är någonting apropå du säger att det finns folk som inte har föräldrar. Det här är en sån historia jag ska berätta nu om en pojke som jag vet inte hade föräldrar. Jag var i Chile med min mamma. Jag var 5 år. Jag var inte alls gammal. Och hon tog mig till en arkadhall. Ni vet vad det är, en arkadhall är, va?
Mm.
Där man spelar Pac-Man och
ja, ja, de är vanliga i Sydamerika.
Ja, ja. Ja. Och man måste köpa de här
som på spelhuset.
Cafiches, vad de heter.
Ja. Fichas.
Fichas, inte cafiches. Förlåt, cafiches betyder pimp. Men jag,
cafiso,
eller? Fichas. Och det är de här små mynten, du vet, som man tokens. Och min mamma tog mig dit för hon skulle träffa en väninna. Så hon gav mig lite pengar, gick in och bytte in dem mot tokens, fichas, och spelade. Och jag träffade en flintskallig pojke i min ålder, 5-åring, med en bombajacka. Han var tvärcool. Och han hade samma energi som jag, för jag var överallt. Alltså jag var så hyperaktiv. Jag var svår att umgås med, men han var lätt att umgås med. Han och jag, vi gick loss och vi spelade spel ihop och vi liksom var bra på det. Vi var båda nördiga och vi lekte. Jag svär, jag kan inte minnas hur länge, men det var timmar alltså. Och min mamma hade typ lämnat där och gått till affären bredvid och umgås med sin väninna. I Chile kan det vara så, man lämnar sina barn lite där och var. Och jag bara var där. Och när hon kom tillbaka och skulle hämta mig, då var det blivit kväll, du vet. Och jag hade blivit så nära vän med honom, vi pratade väldigt mycket. Jag minns att han berättade vad han gillade fotboll och att han älskade spel, och det gjorde jag med. Vi hade så mycket gemensamt. Och jag frågade honom om han ville följa med oss hem, alltså besöka och sova över, för jag, på den tiden sova över var ju det ultimata, för då vet man att man kunde ju ha en vän mycket längre, att man kunde vara med varandra mer än att dagen är slut bara. Och han sa, jag kan inte, jag måste hålla mig nära mitt hem. Och då sa jag så här, kan inte jag följa med dig hem? Mamma, kan inte jag följa med honom hem? Och min mamma sa, om du vill, vart bor du? Och han pekar på en fucking kartong bredvid arkadhallen. Det var en wellpapp kartong alltså, som, alltså vi snackade om, han bodde i en kartong. Och han sa, det är här jag bor, jag är hemlös och jag är föräldralös. Och för mig som 5-åring var det ett koncept som var väldigt, väldigt främmande. Det var ingenting jag kunde
reflektera över.
Nej. Det enda jag visste var att
så är
då
det.
Nej, det var inte så det var. Världen såg inte så. Jag hade föräldrar. Världen såg inte ut så. Det fanns inte så i min referens. Så jag sa, då får du bo hos oss. Jag vill ha en bror. Och jag fick en sån flip. Och jag sa till min mamma, kan vi ta med honom hem? Och han sa nej, och min mamma sa nej. Båda sa nej. Och min mamma sa, alltså, det är här han bor, det här är hans hem. Och jag accepterar inte det. Jag sa, det är inte hans hem. Det här är en kartong. Det är inte ett hem. Han ska bo med oss. Och jag började få min hyperaktivitet och min impulsivitet tog över. Jag kunde inte styra mina känslor. Och jag började nästan skrika. Och han blev lite obekväm. Min mamma blev väldigt sträng och du måste hem nu. Det här samhället ser ut. Och hon fick förklara för mig där och då. Det där har ärrat mig. För jag har aldrig kunnat acceptera den verkligheten. För någon jag älskade eller liksom kunde få känslor för så mycket som jag fick för honom. Det var en sån fin person och jag ville ha honom som vän. Och vi matchade varandra på så många sätt. Och samma rätt till kärlek, till säkerhet, till vänskap som jag. För att han hade oturen att leva i och födas i fel del av världen och i fel familj som, eller du vet, man vet inte vad som hände honom, men han hamnade i en kartong och han blev diskvalificerad från all form av kärlek, säkerhet och vänskap. Och jag har än idag aldrig kunnat acceptera det. Och i mångt och mycket, när jag ser mina barn, då ser jag den pojken. Och allting som fattades honom försöker jag ge mina barn.
Jag tänker det är något som man ska inte acceptera. Och aktivism handlar om kärlek också, om viljan att kunna förändra strukturer och samhället. Och det som du pratar också, så tydligt exempel på den här fairy tale som tönt liberalerna tror på, du vet, om meritocracy. Total bullshit på riktigt.
Verkligen.
Någon form av fantasi där alla har samma förutsättningar och därför vi ska konkurrera på samma, under samma premisser som existerar inte. Så på något sätt vissa som accepterar den verkligheten, inte endast accepterar den, de förändrar den i sin fantasi på något sätt. De skapar en fiktion för att inte ta någon någon form av ansvar eller för att inte känna.
Ja, precis.
Så det är det som du känner också.
För det som hände med det var att jag blev traumatiserad av det. Jag kände väldigt starkt.
Mm.
Men sen har jag någonstans valt att aldrig släppa den känslan.
Mm.
Mm.
Och jag tror att många vill inte ha den känslan. Den är obehaglig.
Men det är intressant att du pratar just barn, att barn har förmågan, känsla för rättvisa som är väldigt stark. Det kan vara väldigt stark. Och redan i väldigt tidigt ålder.
Det är där revolutionen börjar. Mm. Hos barnen. Well, ladies and gentlemen, vi har pratat nästan en timme.
Yes, can we?
Verkligen, det har varit en av de känsligaste och väldigt mest real talk podcast avsnitt vi har gjort.
Yes.
Men jag är så glad att vi gjorde den. Det var en jättefin samtal, verkligen.
Ja, vi kanske får fortsätta.
Det får vi verkligen. Igen.
Minnet. Det är intressant också, jag vill säga det sista. Att vara närvarande som en förälder, ibland, det är inte ens, det behöver inte ens ske fysiskt. Det kan pågå, vi kan leva vidare genom andras minnen, som du påpekade tidigare, José.
Mm.
Du vet, den enda gången som jag sett min farsa gråta var en dag när jag kom från skolan. Redan innan jag kom in i huset vi bodde, så det fanns en känsla, du vet, någonting hade hänt. Jag kunde känna det i luften, och så min mamma, jag frågade min mamma, var är pappa? Och så hon var ledsen, han är i toaletten. Och jag gick och knackade på dörren, farsan öppnade inte. Efter det då han kom och fattade han gråtit, och han fortsatte gråta. Hans yngsta syster hade dött, Maria Eva, som var en fantastisk person då. Och då har en kusin då, när hon dog, hon lämnade en treåring och en tvååring då. Och Celestino och Mora, då Mora blev boxare senare i livet. Den tjej då, hon bor i Buenos Aires, hon flyttade dit för att kunna få sin licens som boxare och kunna tävla. Och hon pluggade psykologi på nätterna, riktigt så här knägare, hon jobbar, pluggade, hon boxade. Och du vet, hela hennes rygg var en tatuering av sin mamma. Så du vet, mamma följde med, hon är med i hennes liv trots att hon inte bor där fysiskt.
Men
det finns berättelser och minnen som är kollektiva, som inte endast tillhör Mora, men som överfördes till Mora från andra människor. Så,
och på det sättet blev han agent.
Absolut.
På det sättet så slutar inte föräldraskapet när man är död. Det är fint.
Men det du kan göra nu i alla fall, sätter inte rösta på Liberalerna, Centerpartiet eller Moderaterna när du fyller 18.
Politisk propaganda här, vi får inte göra sånt. Jag skojar, det får vi visst, det är vår podcast. Men Elianos, det är en väldigt bra läxa här. Alltid le mot alla. Vägra hata någon för att någon talar om dig. Att du måste hata dem. Det är därför jag aldrig hatar tiggare. Det är därför jag aldrig hatar fattiga. För jag vet hur det är att ha föräldrar som har behövt tigga eller som har levt i fattigdom på grund av omständigheter som inte är deras egna, som de andra tvingat på dem. Så liksom, älska alla. Det är det bästa vapnet vi har. Alltid.
Och den andra, sparka aldrig neråt.
Sparka uppåt.
Det är så jävla många vuxna
som visar troll på Facebook, som gillar att trolla och sparka neråt. Men, okej, okay, ladies and gentlemen, jag vill verkligen tacka er för den här tiden och den här timman. Det har varit underbart. Har ni någonting ni vill tillägga innan vi slutar?
Jag vill tacka Eliano som är världens bästa ljudtekniker. 12 år, han
12
är
år ljudtekniker,
så alltid. Du hjälper oss.
Kolla.
Tusen tack Eliano.
Bästa självförtroende också. Tusen tack Eliano och tusen tack till er lyssnare.
Tack detsamma, och vi ses i nästa avsnitt.
Boom.
Boom.